Klarsyn. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och mycket varmt välkommen ska det vara till Klarsyn och ett nytt avsnitt i serien Mat och dryck från Bibeln. Idag så ska vi fortsätta samtalet om vin och ja, det var ju så mycket att diskutera i det förra avsnittet så att det får helt enkelt bli en del två av det hela. Och för att friska upp minnet lite grann så kommer jag läsa en bibeltext som handlar om ett bröllop där det just förekommer vin. Det är så att jag läser den här texten via en punktskriftsdisplay eftersom jag själv är blind. Och den är kopplad till min dator så jag kan se vad som står på skärmen. Så det är därför det kommer låta lite, klicka lite grann eller vad man ska säga när jag läser. Så att ni får ha överseende med det. Då ska vi börja. Och jag läser alltså från Johannes evangeliet verserna 1 till och med 12. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har ingen vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör det som han säger åt er. Där stod 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärden. Och de gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna. Som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa, alla andra bjuder först det goda vinet och på det sämre när gästerna börjat bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom.
Men hörni, ska vi vända tillbaks nu till den här texten som vi läste om bröllopet i Kanan.
Ja.
Det är ju en fantastisk text på många vis. Och jag tänkte kasta ut frågan, för jag tror att det är fler av er som håller med mig om det. Och då frågar jag, varför då?
Jag tycker det är en intressant text. För att det visar lite på relationen mellan Jesus och hans mamma. Att Jesus fortfarande har kvar lite av den här tonårsrebellen inom sig. Att mamma säger till honom att men, kan inte du fixa lite vin här? Och han, nej, det tänker jag inte göra. Sen är det mamma som bestämmer i alla fall. Och han lommar iväg där och förvandlar vatten till vin. Och eftersom han är Jesus så kan han ju inte göra någonting halvdant. Utan då blir det ju perfekt vin och mycket vin blir det. Och succé på festen.
Ja, nej men det, han säger ju också det. Varför skriver vi ibland oss i det? Alltså det är lite så här, man kan höra framför sig det du säger, lite attityd, det vet vi inte. Men ja, inställningen där. Sen var han ju inte tonåring utan 33 år tror man ungefär, men ändå.
Det känns som att han betedde sig som en tonåring där i alla fall.
Ja, ja.
Fast jag tolkar det ju mera som att, inte som det, jag tolkar det som att han, det här tig kvinna, eller han, hur han nu sa till sin mamma, mera som att jag tänker, låt mig vara, jag måste få fundera på hur jag ska hantera det här. Och det kanske var dåtidens sätt att tala till varandra, det vet jag inte. I dagens läge, om jag hade varit han och fått den här uppmuntran, påpekandet, så hade jag ju sagt, ja men vänta lite, stopp. Låt mig vara en stund så får jag fundera på hur jag ska göra.
Det var ett mer patriarkalt samhälle då. Så tig kvinna kanske var någonting som du sa som standard på ett annat sätt än vad vi gör idag, tack och lov.
Ja.
Och vi vet ju inte, hon kanske tjatade och höll på liksom ett tag. Vi dyker mitt in i berättelsen ju. Och det kanske inte citeras så. Alltså jag menar att det kan ha pågått. Och nog skulle vi kunna säga då, ja men tyst lite. Alltså man blir lite frustrerad så också.
Ja, och så förvandlas vattnet till vin. Förstår man ju av texten. Och de blir glada. Ja, vad tycker du Lena?
Ja, jag tycker det är märkligt egentligen. Så hur, jag funderar på hur smaken blir i så fall. Så vattnet liksom. Att det verkligen blir vin. Av det. Är det någon form av vindruvssaft i det då, eller?
Jag tolkar som att det blir riktigt vin. För det kommenteras ju, som vi har pratat om förut. Det kommenteras ju av de här tjänarna, eller vad det är, världen. Nu ska vi se hur
världen för bröllopet.
Ja.
Ja.
Kommenterar ju till och med det. Du har sparat det bästa vinet till sist. Så att, mm.
Det måste ju ha varit ett stort bröllop för stora stenkar som fylls med vin.
Ja.
6 stycken på 100 liter, så 600 liter.
Eller så sparade de det som blev kvar för tid och evighet.
Kanske var någon mer som skulle gifta sig efter ett tag. Men det här visar ju mycket på Jesus generositet. Att han gjorde inte bara en flaska vin utan det var 6 stora stenkar. Ska det vara ordentligt.
Sen är det ju något som inte sägs här, men som man kan dra en slutsats och läsa lite mellan raderna, att det står ju tydligt att det är Jesus första under, eller hur?
Mm-hmm.
Men eftersom Maria, Jesu mor, tjatar eller hur hon nu säger till honom att göra något, så vet ju hon att han kan. Alltså man blir nyfiken, vad har egentligen Jesus gjort alla åren som vi inte får veta mycket om alls under sin uppväxt? Ja. Även om hon fick till sig redan innan hans födsel om att det här är ett jättespeciellt barn och det är ingen vanlig, han är inte bara människa och så vidare.
Mm.
Men ändå, det är inte alls mycket vi får veta i bibeltexterna om Jesus liksom barndom och tonårstid och så vidare. Så att där blir jag nyfiken och där kan vi bara spekulera. Vad har han gjort som gör att hon vet att han skulle kunna göra detta?
Eller så är det så att hon har bara en insikt om att han är något särskilt och kan lösa den här uppkomna situationen.
Men hon begär ju något väldigt konkret, tänker jag.
Ja, men hon tror att han kan lösa det på ena eller andra sättet.
Just det, hon säger inte, väl, säg till, förvandla nu det här vattnet till vin. Det säger hon ju faktiskt inte.
Nej, hon säger inte det.
Just det.
Och Jesus säger, låt mig vara.
Det kan ju varit så att hon faktiskt menar, ta lite pengar här, gå iväg till marknaden och köp vin också.
Hon vet att han kan lösa situationen på det ena eller andra sättet.
Ja, men på ett märkvärdigt vis. Alltså, för det var ju inte de som hade ansvar på något sätt. Eller, han säger ju till och med det, låt mig vara. Och varför skulle vi lägga oss i det här?
Ja, det naturliga hade ju egentligen varit att du lite diskret hade pratat med värden. Du är vinet till slut. Är det så att du kan fixa lite mer?
Ja.
Men det gör hon ju inte, utan hon vänder sig till sin son istället. Och det tyder ju på att hon har koll på hans förmåga.
Ja, att han kan göra något åt det här hållet. Liksom. Lena, det låter som du är på väg.
Men det är lite hakar upp på det här, låt mig vara. Han skulle kunna låta bli att göra vin också, om man sa så. Men det gjorde han inte det. Ångrar han sig i sista minuten eller var något annat som gjorde att han ville vara i fred eller något?
Utifrån sett, eller utifrån, men i alla fall jag nu vid läsning, så är det svårt att förstå att just det här liksom, det här var väl inget viktigt under, eller vad ska jag säga. Alltså att varför skulle det här bli det första offentliga som han gjorde på det här viset? Alltså det hade varit, fanns det inte sjuka, lama och så vidare, halta, lytta?
Men det här syntes, det här märktes i en stor folkskara som var samlad till fest, så märktes det här. Frågan är ju om det här berättades för alla bröllopsgästerna, att det är han där som har fixat vin av vatten. Det vet vi inte, det framgår inte av texten.
Fast det kan vi nog tro att det inte var, va? Alltså rykte kan jag gått sen, tänker jag också, men inte till att börja med. För att världen frågar ju, eller vem som nu frågar vem, de frågar ju varför har du sparat det här till sist. Alltså, så att det upplevs ju av dem där och då som att den som har ansvar att ta fram vin till festen har sparat på vin, har tagit fram nytt vin nu. Men däremot så, det borde ju vara några som såg det.
Tjänarna visste ju vad som hände.
Ja, och då tänker jag så här, att då har de sagt det till bröllopsgästen, att det är han som har fixat det här. Och då får ju de en uppfattning om att han är någon utöver det vanliga. Och då var det väl ett bra sätt att göra undret på, för att det nådde många.
Ja, det är sant. Det kommer alla till del.
Ja, att hjälpa enskilda som har olika sjukdomar och så, det hjälper dem.
Mm.
Och det kan många se, men det här får en större effekt.
Just det.
Jag tänker att du börjar i en lite mindre skala med ett under som kanske inte kräver lika mycket kraft som att bota någon lam eller så, eller driva ut en djävul. Utan du börjar i en lite tryggare miljö, det är en feststämning. Lyckas vattnet att bli vin, ja men jättebra. Lyckas det inte så kan man säga, ja men okej, det var ett litet partytrick här, jag testade det.
Du menar att Jesus behöver öva lite?
Ja men lite så. Testa sina förmågor, att är jag verkligen Guds son? Fixar jag de här undren som jag ska göra? Som ligger framför mig.
Det var en aspekt jag inte tänkt på, men vem vet.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Ska vi försöka sätta in den här texten i dagens sammanhang på något vis? Och då skulle jag vilja vända mig till dig, Lena, och höra hur kan vi använda den här texten och tolka den här texten i vårt liv idag?
Man behöver inte hålla sig till vin heller, utan saker och ting tar slut och så står man där. Jaha, vad gör vi nu? Och alltid, det är inte alltid det är lätt att bara springa och handla heller. Och det kan ju vara massa saker som gör att man hindras från att göra det. Planering, ja, jag vet inte. Se till att ha det ni har ska ha hemma innan, eller? Ja, jag vet inte. Ja, jag vet inte hur de hade planerat innan Jesus förvandlade. Nu ska vi se till att vi har vin så det räcker. Jo, det hade de uppenbarligen inte gjort. Planera, jag vet inte om man ska planera så mycket heller. Man kan vara spontan också. Är det slut så är det slut. Då får man väl ta det som det är.
Ja, men det är ju en generositetsgest att förvandla vattnet till vin och bjuda på det.
Mm.
Det kan ju visa på vikten av att hjälpa till, att bidra, att vara generös.
Ja, så kan man göra så. Jag har inget vin hemma, men går det bra med något annat alternativ också?
Kommer tillbaka till den gamla fina traditionen knytkalaset. Ja. Alla tar med sig någonting till festen.
Ja, just det.
Vad säger du, Tina?
Jag kommer att tänka på det symboliska i det hela. Dels om man bara hoppar fram då några år. Alltså det här är Jesus första under. Eller så här, ja, jo, under tecken. Och det sista han gör på jordelivet är ju att offra sig på korset och låta sitt blod rinna för oss. Och innan det, för att vi ska påminnas om det jämt, så gör han det här ceremoniella situationen med sina lärjungar. Alltså vid påskmåltiden, det som blivit nattvarden, så skickar han runt att detta är mitt blod som utgjutet, och ni får alla ta del av det.
Och då vill jag hoppa fram till
ja, när Jesus skickar runt vinet till sina lärjungar där. Men jag vill hoppa till, för din fråga Eva, är ju då vad vi idag liksom kan ta med oss av texten. Det finns massor. Men det jag nu menar att tänka i det symboliska, att där och då, som du var inne på, det här kom alla till del. Det var inte någon enstaka som Jesus gjorde det här för, alltså vinundret. Utan du sa det, Eva Nilsson, att det här kom ju alla på festen till del. Och då tänker jag det här symboliska vidare med vinet och blodet. Att idag, att genom alla tider sedan dess och nu, så kan vi ta del av Jesus. Att det Jesus gjorde var för alla, för var och en. Vi kan alla ta del av det. Det räcker till alla, det tar inte slut. Och det är det bästa. Det är det bästa som finns för oss och sparat för oss. Mm. Kanske, han ville visa på en sån... istället för att tänka som jag lite sa innan, att det var ju så enkelt under, alltså lite banalt på ett sätt att hålla på med vin och dryck, men i den symboliska aspekten, tänk om man hade det i åtanke redan då. Det här är det första, men det är också det största av alla, för det är mitt blod som är utgjutet för er. Och det symboliseras i det röda vinet som ni i alla tider som symbol ska dela med varandra.
Sist.
Ja.
Vad tänker du, Eva Nilsson?
Jag tänker samma sak. Och jag tänker på vikten att vara generös mot sin medmänniska. Ge det bästa du har och ge så mycket du har. Snåla inte. Snåla inte med mat och dryck. Snåla inte med heller hjälp till andra, kärlek till andra. Villighet att hjälpa till. Så tänker jag.
Och hjälp till även om du kanske inte riktigt känner för det just då. För att Jesus var ju lite motsträvig först. Låt mig vara. Det är inte dags riktigt än. Min stund har inte kommit. Men okej, okay, jag hjälper till i alla fall. Och det kan man ju känna igen från sin vardag. Att jag är jättetrött och vill bara sjunka ner i tv-soffan. Och så är det någon som vill ha hjälp att plocka i diskmaskinen exempelvis. Eller... om ens barn vill ha ut och leka eller någonting, och så ställer man ju upp och gör det såklart. Som någon slags hjälpsamhetsgest till sin nästa. Och det finns ju otaliga sammanhang i sitt liv man kan applicera det på. Och det brukar ju kännas väldigt bra naturligtvis för den man hjälper, men också för en själv om man hjälpte till och inte bara sa att nej, det där är inte min grej. Eller idag har jag inte lust. Det är också intressant. Jesus tog ju inte betalt för vinet. Han bjöd på det till alla. Generositetsgest. I många sammanhang idag så hade det nog varit ja, jag hjälper till. Men du måste betala det här.
Mm.
Kanske i värsta fall lite korruption och pengar under bordet och så.
Just det.
Och jag tänkte det här med överflödet. Nu handlar det inte om vin, det handlar om vatten. Just det här med Sikars brunn också. Eller den som dricker av mitt vatten får liv i överflöd. Just det här med överflödet från Jesus. Kärleken och nåden och mängden och evigheten. Evigt liv. Och det går igen liksom i allting han gör nästan.
Han känns ju lite gränslös så. Att här kommer det massor av vin. Här kommer det massor av bröd och fiskar. Här kommer massor av kärlek.
Mm.
Han hade inte riktigt koll på det här svenska lagom, tack och lov.
Ja, fast sen tydliga gränser i andra fall. Efter den texten vi har läst till det här avsnittet om kanans, eller vinundret på bröllopet i Kanan. Efter det, direkt efter, då Då kommer ju texten som beskriver om att han kom till templet i Jerusalem. Och där var det en massa försäljare. Ja. Alltså marknadsstånd och så. De gjorde liksom, utnyttjade den platsen och sälja saker och prylar och så för att tjäna pengar. Fast det skulle vara ett bönes, ett ställe för bön och gudssökan och så. Och då blir han ju, det är ett av de ställen vi vet där Jesus tappade helt. Där blir liksom ilsk ordentligt. Så han till och med river och liksom håller på att slå ner. Han blir otroligt upprörd. Så att det är ju en jättetydlig gränsdragning. Så att det är inte så att Jesus är gränslös överallt, utan
eller så
på rätt saker kanske.
Eller så är han det. För att hade han haft tydliga gränser och varit en mer behärskad person, så hade han gått fram och sagt att du, skulle du möjligen kunna tänka dig att flytta ut ditt försäljningsstånd här till gatan, tack. Men det gör han inte, utan han river ner hela alltet och skriker och gormar och är säkert tämligen otrevlig och dryg där och då. Men här och nu så kan vi bara konstatera att vi samlas kring vinet och att vi då genom att göra det samlas kring en aspekt av Jesus.
Och vi får uppleva Jesu första under.
Mm.
Och därmed kanske vi har nått slutet på det här samtalet. Eller vad säger ni?
Ja, är det någon som vill ha mer vindruvor så kan vi skicka runt det här.
Ja.
Det finns en slatt vin kvar också.
Mm. Ja, vi söker väl vidare. Ska vi klinga för våra lyssnare och varandra i våra glas?
Vi gör det.
Kling, kling.
Du har lyssnat till Klarsyn som produceras av Syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Om du vill skriva till oss så gör gärna det på adress radio@syskonbandet.se.